Så, tack. Då är vi på banan igen som det heter och vi har andra Timoteus, andra kapitlet, uppslaget. Och vi ska titta, eller börja läsa faktiskt, eller läsa alla verserna 14-19. Och för er som har varit med tidigare så vet ni att vi har haft en serie här som har byggt på att Paulus, aposteln, den stora aposteln till hedningarna, han talar till Timoteus, hans kanske närmaste och käraste medarbetare i hans livstid. Och han liknar hans kristna liv, och detta gäller naturligtvis också alla andra kristna, vid sju olika saker, olika titlar som han ger. Och om ni kommer ihåg så har vi talat om att vara barn, att vara en soldat, att vara en idrottsman, att vara en jordbrukare. Och idag ska vi tala om att vara en arbetare. Men vi har också kvar att vara ett kärn och en tjänare. Men idag talar vi alltså om de kristnes titlar, arbetaren, verserna 14-19. Vi läser det från Svenska Folkbibeln i mitt fall. Påminn om detta och uppmana dem allvarligt inför Gud att inte strida om ord. Det är inte till någon nytta, utan bryter bara ner åhörarna. Och här är vers 15 då, där vi hittar det här ordet arbetare. Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud. Lik den arbetare som inte behöver skämmas, utan rätt delar sanningens ord. Men oandligt tomt prat ska du akta dig för. De som befattar sig med sådant kommer att göra allt större framsteg i ogudaktighet. Och deras ord kommer att spridas som cancertumörer. Till dem hör Hymenius och Philetus, som har kommit bort från sanningen. De bryter ner tron för somliga när de säger att uppståndelsen redan har ägt rum. Guds fasta grund består och har detta sigill. Herren känner de sina. Var och en som nämner Herrens namn ska hålla sig borta från orättfärdighet. Herre, välsigna en gång de här orden i ditt namn. Amen. I vers 15 så ser vi här ett par olika saker som vi ska titta på initialt. Och det står så här att vi ska bestå provet. Och vad är det då för ett prov här? Jo, det här ordet för prov är ett adjektiv. Och det är dokimos, eller dokimos i grekiska. Och det betyder helt enkelt att vara godkänd eller accepterad. Och jag poängterar det här mycket och ofta. Det talar inte om frälsningen. Vi är en gång för alla accepterade i hans älskade i Efesierbrevet 2:5. Vi behöver aldrig fundera på den biten. Vad är det han talar om här? Vad är det vi ska bli godkända för? Det är inte liksom att vi kommer inför Gud en dag och säger, ja, du var aldrig frälst därför att dina gärningar uppenbarade att du inte var det. Eller du var en gång frälst, men du förlorade den på vägen. Så tyvärr. Det handlar inte om det. Det handlar om att vi har en belöning upplagd för oss i himmelen som vi alla kan få och nå. Och det är den som han talar om. Samma princip hittar vi i 1 Korintierbrevet 9, verserna 24-27. Det talar Paulus om sig själv. Han säger att jag är disciplinerad i mitt kristna liv så att jag inte ska komma till korta vid provet. Och här används exakt samma ord. Enda skillnaden är att det är ett A framför. Och A betyder då, ger det den motsatta betydelsen. Istället för att hålla provet så håller den inte provet. Om Paulus skriver det, tror ni att han diskuterar sin egen frälsning? Jag tror inte det. Vad är det han talar om? Han talar om att han inte skulle nå ända fram till att få en full belöning. Att han inte skulle leva upp till sin kristna potential i den här världen. Det är det han talar om. Och det är också det som Paulus säger till Timoteus. Därför att Timoteus var nämligen en ganska skör person, framgår det. Han var orolig, han vågade inte säga det av folk som liksom satte sig på honom i församlingen. Och gav honom liksom en svår tid. Men, och han tänkte liksom, ja, men kanske jag kan förtidspensionera mig, eller kanske jag liksom kan bli långtidssjukskriven, eller kanske jag kan hitta ett sekulärt jobb, eller kanske jag liksom kan göra någonting annat här så att jag slipper att vara ledare för den här flocken. Och Paulus säger att Var du som en arbetare som består provet. Ge inte upp din kallelse. Backa inte i det här sammanhanget till Timoteus. Gud är med dig. Jag är med dig. Och många är det. Låt inte de här sakerna ta över. Och så står det så här, som en arbetare som inte behöver skämmas. Det är också ett adjektiv. Och det är väldigt intressant, för att det används bara en enda gång i hela Nya Testamentet. Och det används inte, vad jag har förstått, en enda gång i klassisk grekiska. Så det är ett väldigt unikt ord, både i Nya Testamentet och i det grekiska språket, eller klassisk grekiska. Och det betyder egentligen att det finns ingen anledning för att skämmas, för jag har inte åsidosatt min kallelse och mitt uppdrag. Det är det det betyder. Det betyder att han har en kallelse på sitt liv, han har ett uppdrag att utföra, och han har gjort det på ett sådant sätt att han behöver inte skämmas inför Gud vid bemansätet. Och det talar alltså om det positiva resultatet av att vara en person som rätt tolkar Guds ord. Och då menar jag inte att jag har rätt lära. Och jag kan ta ett papper så här och säga, titta, jag har rätt lära. Här är min trosbekännelse. Jag tror på det exakt rätta. Det är min teologi som är rätt. Det talar inte om. Det talar om en teologi som yttrar sig i ett praktiskt levande, där jag är inspirerad och motiverad att leva med Gud. Om jag inte har den tolkningen av Guds ord, då har jag inte rätt tolkning. Det ska leda till någonting som förändrar mitt liv. Det ska leda till att jag går ut, och då menar jag inte att jag går till ett annat land eller något, men att jag går ut med det som jag har fått höra. Och vi ska tala om tre saker idag. Det första är att förbereda sig allmänt. Det andra är att vara ivrig angående uppgiften. Och det tredje är att förbereda sig specifikt. Så vi börjar med att förbereda sig allmänt. Förra gången så talade vi om jordbrukare. Och vi sa att om en jordbrukare inte plöjer marken, sår utsädet och kultiverar marken, då får man ingen skörd. Det är bara så enkelt. Det vet vi. Om vi ignorerar de stegen, då finns det ingen skörd att hämta. Och det är inte annorlunda med oss. Men arbetaren, när man talar i termer som en arbetare, så är det alltid i Bibeln en koppling till en lön. Och då säger de så här, men hur kan du nu koppla ihop en arbetare och en lön? Du står alltid och säger att frälsningen är av nåd, och därför så ska vi inte behöva lyfta ett finger resten av våra liv. Men det stämmer inte. Därför att frälsningen är absolut fri. Men lärjungaskapet kostar allt. Skillnaden är, jag är rättfärdigförklarad i ett ögonblick när jag tror att Jesus Kristus är Guds son och dog för mina synder. Pang på, klart och slut. Men nu börjar mitt liv som lärjunge. Och det är där jag ska ta upp mitt kors. Det är där jag ska dö dagligen. Det är där mitt liv ska förvandlas. Och det är där min eviga belöning avgörs. Och vi kan tala om här att få en lön. Överallt står det att det finns en koppling här. Så när han talar om en arbetare, så vill han ha en lön. Och för att få en lön så vill jag göra ett gott arbete. Annars får jag sparken. Eller så funkar det inte. Så förberedelse. Här kan vi se att denna förberedelse i princip kan sammanfattas i ett enda ord. Att studera. Att studera ordet. Och vi måste veta vilka verktyg som finns tillgängliga och hur man använder dem. Vad är det för ordning i Guds plan? Det första är att sitta vid hans fötter. Vad innebär det att sitta vid hans fötter? Att lära sig någonting. Jag tänker på Jonathan och Mike som är iväg i bibelskola. Vad handlar bibelskola om? Att sitta vid hans fötter. Att vara med människor som kan ordet, har levt med ordet, har erfarenhet, som häller ut av sig själva och ger till de som vill lyssna. Att sitta, det handlar inte om att liksom komma iväg på ett äventyr, det handlar om att sitta vid hans fötter. När vi kommer till tro, Många människor ger det här vittnesbördet. Jag hade ett helt annorlunda tänkande. Jag var på väg åt ett helt annat håll. Sen blev jag frälst. Och helt plötsligt så har jag helt andra prioriteringar, helt andra värderingar, en helt annan hunger, en helt annan vision. Allt förändras. Och vad är det första jag behöver göra? Det är inte att fråga någon, vilket land tror du att jag ska åka till för att bli missionär? Det är inte den första frågan jag ska ställa mig. Den första frågan är, vems fötter kan jag sitta vid? Och givetvis är det bara ens fötter vi kan sitta vid, och det är Jesus Kristus själv. Men i de människor som Kristus är manifesterad, som har ett nedlagt liv och som bär en frukt som är uppenbar, de vill vi hitta och vi vill sitta vid deras fötter. Det andra steget, det är att vara en lärling. Och det låter som en politisk fråga nu. Säger, nej, får inte ha några lärlingar. Andra säger, jo, man måste ha lärlingar för att folk ska komma in i på arbetsmarknaden. Men det är inte det jag snackar om nu. Jag är här uppe, inte här nere. Men en lärling, när jag var liten, så pass gammal är jag, så fanns det fortfarande springschasar. Men springschas, det var liksom ofta killar, det kunde vara tjejer också, men ofta killar. De jobbade lite medan de ännu var kvar i skolan, och ofta hade de en cykel, eller om de var 15-16 så hade de en chasmoped. En sån här trehjulig moped med ett flak på, och sen körde de runt och de hämtade lite grejer, de lämnade lite grejer. De gjorde så här små uppgifter, det var liksom inga stora saker. Och det var vid sidan om, ofta efter skolans slut på eftermiddagen och kvällen och så vidare. Och liksom, man var en lärling under en tid för att man sen senare kanske började jobba på det företaget eller i den affären när man jobbar, eller vad det nu kan ha varit. Men en lärling, jag börjar med någonting smått. Alltid liksom, man står och väntar på att jag ska bli en världsevangelist. Det är inte så det fungerar. Det börjar i det lilla. Jag tar ett litet uppdrag någonstans. Jag måste berömma Sofia lite. Hon kom här på morgonen liksom. Och det första hon gjorde, hon frågade inte ens. Hon började att sätta ut stolarna. Hon såg ett behov. Jag blev så vansinnigt välsignad. Därför att någon ser ett behov och möter det behovet. Konstigare än så är det inte. Konstigare än så är det inte med Guds rike. Och sen kommer nästa steg. Gud befordrar. Och innan jag vet så kanske jag är en världsevangelist. Men när jag är det så förstår jag inte ens hur det gick till. Jag förstår inte hur jag hamnade på den här platsen. Jag har ingen aning om det. Jag hade inga sådana ambitioner och planer och strategier att jag skulle komma hit. Och bli någon pastor och resa världen över och predika och allt vad det kan vara. Ingen aning. Jag har ingen aning om hur det gick till. Gud gjorde det på något sätt och här står jag. Så förbereda sig allmänt. Sitta vid hans fötter. Jag fick sitta vid hans fötter under en tid. Jag har varit en lärling. Gud sänder oss ut. Det blir så naturligt när jag tar det den vägen. Det är inte det där liksom stressen. Vad är Guds vilja? Vad är Guds vilja? Vad är Guds vilja? Ja visst, det är tider när vi måste fråga det. Visst. Men börja i rätt ände. Sitt vid fötterna. Var en lärling så ska du få se att Gud öppnar de andra dörrarna också. Så det finns en allmän förberedelse. Jag älskar att höra människors vittnesbörd. Ni vet säkert hur pastor Steven som var grundare av Greater Grace kom till tro. Han satt på ett utedass och läste ett traktat och han blev frälst. Och sedan så hade han redan fått familj. Han var ung, jag tror han var 23 år eller någonting. Han hade redan familj. Men under de här första åren så körde han en brödbil och levererade bröd på morgnarna. Han jobbade hela dagen. Sen kom han hem och hade tid med familjen. När familjen började att gå till bädd eller till sängs vid 9-10 på kvällen, kanske någonting sånt. Då satte han sig 4-5 timmar varenda kväll. 4-5 timmar varenda kväll. Till klockan 2 på natten. Sov lite grann, gick upp och fortsatte nästa dag. Och memorerade skriften. Hunger efter Guds ord. Förberedelse. En kille som kör en brödbil har en vanlig familj i en liten stad. Och titta, vad är resultatet? Nästan 700 församlingar världen över idag. Vi är en del av det. Pastor Schaller, som många av er känner igen, som är ledare för församlingen i Baltimore nu. Han kom till Finland och Finland kom så småningom hit. Så att vi har det vi har idag. Vad gjorde han? Han var en helt vanlig kille. Son till en slaktare. Han var hungrig, han var törstig, han var trött på livet. Liksom, finns det inget mera? Han gick på hade precis startat en högskoleutbildning.
Och han frågade sig, han hörde evangelium, han blev frälst. Han gick ut en sommar och lyftade till Maine, några delstater bort. Och dit kom han. Där fanns en bibelskola. Det förändrade hans liv. Han gick där 3 år, trofast dagen. Han jobbade på ett garveri. Ett garveri är en plats som man gör skinn, man förbereder skinn. Och så jobbade han lite med skinnen och sen skulle de in i ugnen. Och så skulle de vara i ugnen en stund innan det var dags att liksom ta ut dem. Och under tiden så hade han sin bibel och han memorerade skriftställen. Lite hade han säkert i tankarna att han senare skulle bli en man som skulle starta en församling i Helsingfors som skulle gå in till hela världen. Och senare i Ungern som också skulle gå in till hela världen. Är det här? Ja, men det är ju dem. Och det är de här bibelkaraktärerna. Du pratar om Mose och Paulus. Men det är ju dem. Visst är det dem. Men det är också vi. Det är också vi. Och vi kan göra de här historierna många och långa. Men i predikan 3:1 står det. Allt har sin tid. Allt har sin tid. Och att förbereda sig allmänt, det har framförallt sin tid. Och jag tänkte på Jesus. Han levde på den här jorden 33 år. 30 av de åren var förberedelse. För er som är duktiga på matematik, det är 90% av hans liv. 90% av hans liv var förberedelse, 10% var tjänst. Titta på Elia. Han mötte Baalsprofeterna på berget i Israel en dag. Men han hade 3,5 års förberedelse. Vad betyder det? Det betyder ungefär 0,1%. Så 0,1% var förberedelse. 99,9% var förberedelse. 0,1% var tjänst. Självklart gjorde han saker under tiden och betjänade människor. Självklart. Men vi ser en väldigt intressant princip här. Att förbereda sig som arbetare allmänt. Den andra punkten är att vara ivrig angående uppgiften. Att vara ivrig angående uppgiften. Är det någon som känner igen det här? Talar både till de unga och de gamla nu. Ungdomsiver. Ungdomarna kommer liksom, jag vill göra det här för Gud. Föräldrarna säger, ja. Sån var jag också för 20-30 år sedan. Det går över. Kom igen. Släck inte ungdomarnas iver. Låt människorna ha sin iver att gå ut i hela världen. Dumma ursäkter. Vem som än säger det, inklusive om jag säger det. Och det gör jag också, för jag vill också ta det lugnt. Jag har blivit gammal. Men ungdomlig iver. Jag läste om en man som heter Henry Hampton Haley. Jag vet inte om det namnet säger det någonting. Henry Hampton Haley. Det är lätt att komma ihåg, för det börjar alla namnen börjar på. Han kunde citera 25, jag vet inte om det var någon som testade honom. Men i 25 timmar kunde man ha honom citera bara bibelversar. Han bara citerade det så här idag. Han blev troende i unga år. Han räknade så här. Jag tror att jag har 45 år kvar i mitt liv, ungefär, som verksamt liv. Han delade upp de här 45 åren i 3 delar. Han tog 15 år att bara studera originalspråken. Hebreiska, arameiska och grekiska. Sen tog han 15 år till att bara studera Bibeln. Bara memorera skriftställen, studera, organisera, systematisera etc. Och så sa han, har 15 år att bära ut det här budskapet med den kunskap jag nu har ackumulerat. Det resulterade i någonting som heter Haleys bibelhandbok. En fantastisk bok som sålts i miljontals exemplar. Jag skulle inte förvåna mig om några av er har den här i eran bokhylla om ni tittar noga. Jag har det i alla fall. Och den skrev han i ganska unga år. Men jag tänkte på det liksom. Vilket liv. Vilken plan. Liksom 15. Plussa ihop det. 45 år. Han levde tills han var 91. Med andra ord, de här sista 15 åren blev mycket längre. I fredagskväll fick jag ett sms. Sent Nu är inte Heidi här så jag får, föräldrarna får ta åt sig här. Hon skrev liksom, jag har gjort ett bibelhandbok för söndagsskolan. Kan du bara läsa igenom och se att allt är okej? Okay? Och jag läste det här liksom, helt fantastiskt. Det var 12 sidor. Och det var just gjort för barnen på det. Jag har inte ens bett henne att göra detta. Men hon har gjort det jättefint. För att också nästa generations lärare ska kunna ha den här och instruera barnen och så vidare. Och jag tänkte på det. Henry Hampton Haley. Han skrev den här bibelhandboken. Som är, det finns en liten version av den och en tjock version av den. Men den första versionen han gav ut 1924, den hade 16 sidor. Heidis bibelhandbok hade 12 sidor. Vem vet vart det kommer att ta henne? Men det är trofastheten, att vara ivrig angående uppgifter, att förbereda sig allmänt, ja, och sedan vara ivrig angående uppgifter. Paulus var 14 år i förberedelse i Arabien innan han började sin tjänst. Men vänta nu, han satt ju under Gamaliel, den främste farisén och skriftlärde i hela Jerusalem. Han hade studerat vid hans fötter. Varför kunde inte den kunskapen räcka? För den var helt fel. Gud var tvungen att lära om allt i honom. När jag tog examen i Baltimore för, det är snart 30 år sedan, så marscherade vi alltid två och två på den här examensdagen fram att ta emot betygen och så vidare. Mannen som jag gick in till, många av er vet vem han är, Pastor Moses från New York, eller från Brooklyn. Och han är död nu, men många av er känner igen hans son och alla de här som de har välsignat oss med sina fantastiska sånger och sin musik på konferensen under åren. Men han berättade för mig, och då på den tiden så var han runt 65, alltså redo att pensionera sig enligt normala. Och han sa, jag har gått 4 år i den här bibelskolan nu. Men han var ju redan en pastor innan. Och varför? Jo, därför han sa, jag var genomsyrad av lagiskhet. Jag kände mig hela mitt liv som att jag var i ett hål i marken. Och jag försökte att klättra ur det här hålet. Men varje gång jag försökte så var det ett glastak. Och jag kom aldrig ut ur hålet. Men när jag hörde pastor Stevens, när jag hörde det här förkunnelsen om det fullbordade verket, då kom jag ut ur det här hålet. Och han sa, jag måste lära om allting. Och han satte sig på nytt i bibelskolan och lärde om. Jag älskar den principen. Och där gick vi tillsammans. Jag kände mig som en nolla jämfört med honom. Jag var bara 30 ungefär. Men jag menar, vilken ödmjukhet att säga det. Jag måste lära om. Att vara ivrig angående uppgifter. Men vänta nu, du ska ju pensionera dig. Du behöver inte gå i bibelskolan. Nej. Och han fortsatte ända in tills han dog för några år sedan. Och han måste varit i 90-årsåldern eller något sånt skulle jag tro. Älskar de här tankarna. Naturligtvis, första Timoteus 3:6, så står det att någon som är nyomvänd ska inte sättas in på en plats så att de blir högmodiga och faller under djävulens dom, det vill säga stoltheten. Första Timoteus 5:22 säger att var inte för snabb med att lägga händerna på någon och gör dig inte delaktig i deras synder. Så det finns en balans i det, att jag kan inte liksom använda människor för tidigt och så vidare. Men i Hebreerbrevet 5, 11 och 12 står det att ni borde vara lärare redan nu. Men ni är inte det. Utan ni är elever. Och den lärare som ni tar emot, det är mjölk, inte fast föda. Det är ett uppmaningens ord till oss alla. Att vara ivrig angående uppgiften. Och det sista, tredje och sista. Första, förbereda sig allmänt. Det andra, vara ivrig angående uppgiften. Det tredje, att förbereda sig specifikt. Det står här att rätt dela en arbetare, nu är tillbaka i vers 15, att rätt dela sanningens ord. Gå i bibelskola. Finns alla möjligheter idag, internet och så vidare, som man kan göra och resa på olika konferenser och så vidare. Men
gå i bibelskolan, att rätt lära sig att dela Guds ord. Det är jättebra att läsa Bibeln, och några av de bästa predikanter och pastorer och bibellärare i historien har varit självlärda. Det är helt klart så. Men det finns institutioner, bibelskolor, som kan hjälpa oss på vägen att förbereda oss mera specifikt. Ni vet liksom när man först kommer till tro, man lyssnar på allt liksom, wow. Men det finns så mycket det. Jag kan inte bara liksom gå ut på måfå, ta ett ord, googla Jesus och sen få upp någonting på YouTube och lyssna till det. Det kan vara vad som helst. Jag måste ha en urskiljning. Jag vet inte om Gustav och Jacqueline lyssnar nu, men Jacqueline kom till mig för ett par år sedan och hon sa, kan du sätta samman bara en enkel lista på olika böcker, artiklar och informationskällor på lite olika områden i den kristna tron? Bara så att jag vet som ett filter hur jag ska kunna studera. Fantastiskt! Jag tror faktiskt att Marie publicerade den där listan någon gång på Facebook eller hur det var. Men i vilket fall, jag blev välsignad av det. Därför det är just det. Jag kan vara kanske i bästa fall ett filter. Jag kan inte vara med alla och berätta om allt och allting. Men jag kan vara ett filter. Jag kan rekommendera. Jag kan sända dig till den och den hemsidan. Du är intresserad av det här ämnet. Har du någonting bra? Ja, oftast har jag någonting. Inte alltid, men oftast har jag någonting att tipsa om. Så att förbereda sig specifikt. Och låt oss nu som avslutning läsa verserna 16-19. För här är den andra sidan. Vi förbereder oss. Vi är ivriga i uppgiften, vi förbereder oss specifikt. Men här har den andra sidan. Och det är att jag kan inte låta den världsligheten konkurrera med det här. Jag kan studera Bibeln i 2 timmar. Men om jag sen sätter mig och tittar på en urdålig film i 2 timmar. Då är jag på plus minus noll. Så lyssna vad som står här. Men oandligt prat, förlåt mig. Men oandligt tomt prat ska du akta dig för. Känner vi igen det? Hur mycket tomt, ogudaktigt och oandligt prat. Jag är helt chockad över. Liksom så fort jag säger någonting till någon människa. Det vet jag redan. Det står på Facebook. Vad är det som står på Facebook? Vad folk har för skolnummer? Vad de åt till frukost? Vad betyder det? Vad har det för betydelse? Jag är inte emot tekniken. Jag är inte emot Facebook som sådan. Men jag bara säger att det är tomt, oandligt prat till 99%. Hitta de som säger bra saker, de finns. Absolut, jag vet folk som använder de här verktygen på ett mycket positivt sätt. Och det är inget fel med det. Det är neutralt, det är samma som en tv-apparat. Den är neutral. Jag kan titta på en predikan, men jag kan också titta på någonting fruktansvärt. Så det är inte det som vi är ute efter. Men, oanligt prat ska du akta dig för. De som befattar sig med sådant kommer att göra allt större framsteg i ogudaktighet. Det drar oss bort från det här livet. Det är det som det handlar om. Så att jag måste liksom inte bara ha ordet, men jag måste också undvika det världsliga. Och i vers 17 står det, ty deras ord kommer att sprida som cancertumörer. Till dem hör Hymenius och Filetus, som har kommit bort från sanningen. De bryter ner tron för somliga. De säger att uppståndelsen har redan ägt rum. Hur började det? Började det när de satt vid Paulus fötter? Knappast. Det började när de började lyssna på andra röster. Och det finns massor av röster där ute. Den här veckan har varit full av röster. Och låt dem inte manipulera er. Gå till Guds ord. Det är en andlig strid. Det är inte en politisk strid. Det är allt jag säger. Ni kommer inte få mig att säga mer. Jag kommer inte lägga mig i det partipolitiska. Gör vad ni vill. Men jag säger bara att det är en andlig strid som står i detta land och i världen över. Och det är vi som kan påverka det genom att gå till Guds ord och få urskiljning. Så att vi vet hur vi ska be och fasta för nationen. Det är det som det gäller. Jag ber dig, torsdags, vi var allihopa på knäna och bad. Och det är det som vi är kallade att göra. Ingenting annat. Guds fasta grund, vers 19. Guds fasta grund består och har detta sigill. Herren känner de sina. Och var och en som nämner Herrens namn ska hålla sig borta från ogudaktigheten. Så med andra ord, jag är kristen, jag säger allt rätt, jag har rätt trosbekännelse, jag vet allting, jag säger allting rätt. Men
När jag går hem från kyrkan så lever jag precis som alla andra. Jag har mina samma källor där jag drar ifrån. Ofrälsta vänner, människor som påverkar mig negativt. Kritiska, negativa människor. Det är inte det som vi är kallade till. Så avstå från ogudaktigt prat. Avstå från världsligheten. Därför att om vi inte gör det så blir vi som de här två personerna nämnda, Hymenius och Filetus. Helt plötsligt så börjar de tro någonting helt annat. Helt plötsligt börjar de propagera för någonting helt annat. Så här har ni ordningen. Vi är arbetare. Arbetare ska få en lön. Och det är inte det att vi förtjänar frälsningen. Men det är att vi låter vår mänsklighet bli utlånad till Gud. Så att han kan manifestera sin gudomlighet genom oss. Och han bär frukt i oss. Vi gör gärningar som egentligen är Guds gärningar och andens gärningar genom oss. Det är det som är ordningen. Och när vi gör det, då är vi arbetare som förtjänar en lön. Och vi ska få en lön inför honom. Vad den lönen är, det vet inte jag. Bibeln talar om 5 kronor. I olika sammanhang. Den talar om guld, silver, ädla stenar. Jag vet inte. Jag har inte varit där. Men vi ser fram emot den dagen. Att förbereda oss allmänt. Sitta vid hans fötter. Genom människor som kan det här. Vara lärlingar. Sända oss ut. Vara ivriga i uppgiften. Börja med något smått. Hitta ett område att tjäna på. Inte bara stå på avstånd och kritisera och liksom komma och gå som jag vill. Hitta ett litet område att tjäna. Jag vill säga, du har aldrig bett mig om någonting. Nej, men urskilj ett område. Se någonting och ta helt enkelt bara uppgiften därifrån. Och hemma. Ring människor. Bygg upp människor. Var positiv. Och sänd de här vibrationerna ut där. Och sedan vi förbereder oss specifikt. Rätt del av Guds ord. Vi går i bibelskola. Kanske du har gått i bibelskola och säger, jag vet allt. Jag gick i bibelskola för 30 år sedan. Behöver inte tala till mig. Inte bra. Den attityden är inte bra. Vi vet ingenting i första Korinthierbrevet 8:2 som vi borde veta det. Att jag gick i bibelskola för 30 år sedan, det betyder ingenting idag. Men har jag inte gått till bibelskola, tänk på det, att göra det. Förr i tiden var det nästan som inte ett måste, men det var en förväntan liksom, att ja, men visst, det är klart att bibelskola. Jesus hade sina lärjungar 3 år, och 3 år brukade vi gå i bibelskola. Det var liksom som att liksom lärjungaskapets 3 år, att avskilja sig, att vara med och lära sig. Så här ser ni det nu. Arbetaren med sin allmänna förberedelse, där ivrigheten angående uppgiften, och sedan hur han förbereder, eller hon förbereder sig specifikt. Så här, vi tackar dig för de här tankarna runt arbetaren Jesus. Vi är arbetare, och Timoteus var på den platsen att han ville ge upp allt därför att han orkade inte. Och Paulus uppmuntrade honom här och sa att du är en arbetare, och dela rätt Guds ordet rätt, därför att om du gör det, då finner du både inspiration och motivation där i. Och när du gör det, då blir inte bördan så tung. Men om du drar åt ett annat håll, om du kompromissar, om du liksom drar dig bort från det som du har fått som uppgift, då blir det bara svårare och svårare. Och Jesus, vi ber för de här tankarna nu. Att han skulle falla i god jord, Herre, hos oss alla. Och det ordet, jag var den som sa orden, men det är Guds ande som talar till människors hjärtan utifrån skriften. Och Jesus, vi ber bara för den här tanken, principen som vi framförde idag. Vi tackar dig än en gång för denna underbara skara av trofasta människor. Och att bara komma en söndag morgon eller en torsdag kväll eller någon annan gång. Det är att ha en tjänst inför Gud. Att bara dyka upp med min del som jag kan betjäna andra med. Det är ingen liten sak. Så ingen fördömelse om man säger, gör inte tillräckligt. Handlar inte om det.
handlar inte om det. Men en arbetare som rätt delar Guds ord. Det är det vi talar om idag. Som leder till att vi förbereder oss och blir ivriga i uppgiften. Och går vidare och förbereder oss specifikt för det som du har tänkt och vill för våra liv. Herre, vi tackar dig för det. Vi ber än en gång för nationen. Vi ber än en gång, Jesus, att du välsignar, tala till våra hjärtan. Bygg upp människor, Jesus. Och låt oss nu ha en underbar tid efteråt med vittnesbörd, samtal, fika, allt vad det kan vara, Jesus. Tack för dem som lyssnade via internet. Gud välsigne er alla. Är det någon som inte har tagit emot Herren i sitt hjärta och blivit frälst? Ja, då vill vi ge en kort, enkel inbjudan. Vad måste jag göra för att bli frälst? Står det i Apostlagärningarna 16:30-31. Tro på Herren Jesus. Vad innebär det att tro på Herren Jesus? Att Jesus har levt, att han var Guds son, sänd från himmelen till denna jord. Att han dog för våra synder på korset. Om du tror på detta, hans person och hans verk, att det var för mig, en syndare som alla andra, fallen från Guds härlighet. Om du tror på det, då får du evigt liv som en gåva. Varken mer eller mindre. Så fatta nu det beslutet om du inte har gjort det. Och sedan hör av dig till oss eller kontakta någon annan församling som predikar och förkunnar Guds ord. På ett sunt sätt. Vi ber i ditt namn, Jesus. Amen. Jag tror vi gör så att vi helt enkelt bara bryter upp här, ställer tillbaka stolarna och sen kan vi umgås lite grann runt fikat där ute i lugn och ro. Så välkomna! Tack.